Min berättelse.
Sitter du ner? Jag står i spelargången på en idrottsarena och har svårt att höra rösten i mobiltelefonen riktigt tydligt. Jag håller för det motsatta örat för att stänga ute alla andra ljud. Jag ber rösten i mobilen att upprepa sig. Linn, jag vill att du sätter dig ner för jag har ganska allvarliga saker att berätta. Jag hinner förstå att detta handlar om min son, Leo, 14 år, som jag dagen innan skickat iväg på ett konfirmationsläger till Åre. Jag hinner också tänka att nu har han väl brutit ett ben, eller två. Och jag hinner fundera på hur långt det är upp till Åre från Sollentuna, där jag befinner mig. 70 mil? Eller? Allt det här rusar genom mitt huvud under de få sekunder som rösten på den andra sidan tar sats och börjar läsa innantill. Under en kanotaktivitet i eftermiddags hamnade Leo och två av hans kompisar i vattnet. Här avbryter jag henne och säger, nästan med ett litet avvärjande skratt. Vänta, vänta. Du behöver inte säga något mer. Du kan bara säga att han lever. Det blir tyst i luren. Jag upprepar. Säg bara att han lever. Säg att han lever så kan vi prata vidare sen. Men rösten i luren är fortsatt tyst. Mitt synfält smalnar av. Öronen susar och ur mitt bröst väller ett vrål. Kroppen känns inte längre som min och när det grå betonggolvet tar emot mig tänker jag att om jag skriker tillräckligt högt kanske någon kommer och säger att det här inte är sant. Om jag ropar på honom tillräckligt högt så kanske någon säger att han lever. Men ingen säger att han lever. För just i den stunden gör han inte det. I den stunden har han drabbats av totalt hjärtstillestånd i en kall sjö 70 mil ifrån mig. Och på det där grå betonggolvet vet jag inget mer än att livet aldrig mer kommer att bli detsamma. Jag heter Linn Maria Wågberg och det här är min berättelse om när min son Leo råkade ut för en olycka och om det som hände sen. Det har passerat timmar sedan telefonsamtalet och betonggolvet. Hur många vet jag egentligen inte. Plötsligt rör sig allt långsamt och grått och jag betraktar omgivningen från utsidan. Lever Leo? Eller är han död? Jag har gråtit, skrikit, kräkts och stirrat apatiskt på ingenting. Sörjer jag min döde son eller min skadade son? Det har varit de värsta timmarna i mitt liv och ovissheten stryper mig långsamt. Till sist, efter att ha ringt runt till alla sjukhus i norra Sverige och Norge får vi tag i läkaren som är ansvarig för Leo. Han berättar att Leo finns på Sankt Olavs universitetssjukhus i Trondheim och att vi ska skynda oss dit. På frågan om huruvida Leo lever svarar läkaren han hålls vid liv. Det är inte en helt enkel sak att skynda sig till Trondheim från Stockholm. Leos pappa Anders och jag tar det första möjliga planet från Arlanda. Vi mellanlandar i Oslo för att sedan flyga vidare upp till Trondheim. Jag förundras över myllret på flygplatserna. Där pågår livet, som om inget har hänt. Det är surrealistiskt. Och jag upprepar bönen, gode Gud, låt inte Leo dö innan vi hinner dit. I mitt inre, gång på gång. I taxin från flygplatsen i Trondheim till sjukhuset blickar jag ut över landskapet. Havet och bergen bildar en gråblå dramatisk kuliss. Och jag tänker att de förtjänar att betraktas med andra ögon än mina rödgråtna. Under andra omständigheter hade jag förundrats över hur vackert det är. Men nu är ingenting vackert. Efter nästan ett dygn av helvetes kval får jag så se min älskade förstfödde son. Inne i behandlingsrummet bland maskiner, skärmar, slangar och en febril aktivitet ligger mitt barn och hålls vid liv. Oigenkännlig. Han är så svullen av trycket som uppstått i kroppen att ansiktet förändrats och tinningarna buktar utåt. Min första tanke är obönhörlig och brutal. Det är kört. Jag kommer att förlora honom. Jag vill instinktivt hålla om honom, men det är omöjligt med alla slangar och jag vågar nästan inte röra vid honom. Jag lägger försiktigt pannan mot hans bara axel och medan tårarna droppar ner över armen känner jag hur kall han är. Mitt barn. Mitt lilla barn. Förlåt, viskar jag. Jag är här nu. Mamma är här. Jag vet inte då att hans kroppstemperatur vid ankomst till sjukhuset uppmätts till rekordlåga 14,5 grader. Efter en kanotaktivitet har han hamnat i iskallt vatten och drabbats av hjärtstillestånd. Där har han legat under vattenytan i över 2 timmar. Innan ett par fjällräddare hittat honom och dragit upp honom i en liten fiskebåt. Väl i båten konstaterar man att han är kliniskt död. Ingen har ännu berättat om helikopterfärden till Trondheim och den långsamma uppvärmningen av hans kropp i en så kallad ECMO-maskin. En avancerad hjärt-lungmaskin som värmer och syresätter blodet utanför Leos kropp. Ingen har sagt hur många gånger man försökt starta hans hjärta innan det mirakulöst nog börjat slå igen. Efter mer än 6 timmars uppehåll. Det enda jag vet är att hans hjärta slår. För hjärtslagen registreras på monitorn snett ovanför hans huvud. Och jag börjar tyst att räkna dem alla. Efter 5 dagar på ECMO-intensiven på KS bestämde man sig för att röntga Leos hjärna. Det hade man inte vågat tidigare eftersom trycket i hans huvud och kropp var så stort att man inte ville riskera att lägga honom platt ner i en röntgenundersökning. Hittills hade han legat med uppåtlutad sänggavel och varit nedkyld till cirka 36 grader för att minska trycket i hjärnan. Men nu ville man alltså ändå få en tydligare bild av hur det stod till där inne. När vi så samlats in i ett rum med läkare och sköterskor var beskeden nattsvarta. Ja, sånt här är aldrig roligt att berätta, sa en läkare. Prognoserna handlade nu om att om Leo skulle överleva skulle han mest troligt aldrig kunna viljestyra sina rörelser mer. Inte gå. Kanske inte kunna prata. I det rummet förlorade jag återigen min son. När jag kröp på golvet och vrålade ut det som gjorde så ont inuti sa neurologen Mats. Man vet aldrig med barns hjärnor. Man vet aldrig. En röntgenbild är bara en bild. Den säger egentligen inte så mycket om hur verkligheten sen kommer bli. Så jag orkade ta mig upp från golvet. Ut till min älskade son igen. Och där satt jag och sjöng vargsången för honom i timmar. tills jag utmattad slumrade till med pannan mot hans sängkant. När sköterskan Maria lite senare kom förbi för att byta dialyspåse och lägga om sår pratade hon dämpat med Leo och förklarade allt hon företog sig. Sen satte hon sig på huk framför mig, tog min hand och sa: Linn, jag kan inte riktigt förklara det, men jag känner att han finns där inne. Jag känner honom när jag tar i hans kropp. Han finns kvar där inne. Det var det vackraste jag någonsin hört. Och ja, jag orkade sjunga vargsången flera timmar till. Dag 12. Det är den 28 juni 2015 och Leo har namnsdag. Ute pågår en ovanligt kall och regnig sommar, men det är inget som märks här inne i bubblan på intensiven. Här är det svårt att notera någonting av världen där utanför eller ens vilken tid på dygnet det är. Allt sedan olyckan har Leo hållits nedsövd. Men idag har man beslutat att försöka lyfta honom ur den medicinska koman. Det känns som om detta är domedagen. Det är nu vi får veta hur resten av våra liv kommer att te sig. Det är idag vi ska få en indikation på hur hans hjärnskador kommer att påverka honom. Timmar passerar långsamt medan man minskar på sömnmedel. Korta stunder stänger man av respiratorn för att se om han klarar att andas på egen hand. Det går vissa gånger, andra inte. Så börjar han röra lite på sitt huvud, slår halvt upp ögonen för att sedan flyta bort igen. Jag och Anders står på varsin sida av huvudändan på sängen och pratar lugnt med Leo. Inuti mig river ångesten och jag är så oerhört rädd. Jag tänker att jag klarar vad som helst. Bara han minns att jag är hans mamma. Bara han inte vaknar upp och inte känner igen oss. Allt annat orkar jag. Bara han vet att jag är hans mamma. Så går fler timmar och Leo vaknar till än mer. Han fäster egentligen inte blicken på något men gör ansatser att försöka prata. Respiratorn hindrar honom och man förbereder sig för att ta bort den. Sköterskorna och läkaren förklarar lugnt för Leo vad som kommer att hända och sen avlägsnas hans andningshjälp. Ur Leos bröst kommer ett svagt, knappt hörbart rossel. Han tar två djupa andetag och vrider på huvudet åt mitt håll. Sen ser han mig i ögonen och kämpar fram orden. Mamma, mamma, jag är så sugen på glass. Och där är han plötsligt igen. Min Leo. Mitt barn. Han är helkroppsförlamad, opererad i armar och ben, har njursvikt, leversvikt, ett totalt kollapsat mag-tarmsystem, infektioner och hjärnskador. Men han finns. Och han vet vem jag är. Och att glass är den bästa medicinen. Vår kärlek och relation finns. Alltså finns jag. Det är den 28 juni 2015. på självaste Leodagen, som min son återvänder från dödsskuggans dal. Och jag får fortsätta vara hans mamma. Dag 26. Efter snart 4 veckor på intensiven med Leo kan jag gå promenaden mellan övernattningsrummet på familjevåningen och Leos sjukbädd nästan utan att lyfta blicken en enda gång. De speciella ljud som de automatiska dörröppnarna på vägen ger ifrån sig skapar ett särskilt knyt i magen. Men numera vet jag exakt åt vilket håll alla dörrar öppnar sig och hur många sekunder det tar innan rörelsen startar efter att man tryckt på knappen. Man passerar väntrum, bibliotek och hisshallar när man går genom korridorerna. Och på ett ställe kan man på doften avgöra vad kafeterian serverar som dagens lunch. Alltid möter man någon på vägen. Anhöriga, syskon, läkare på sparkcyklar och sköterskor som småpratar. Det är speciella ljud, överallt, och de betyder alla något vid det här laget. Larm, signaler, rösters tonalitet. Jag har lärt mig dess betydelse och vet när något inte stämmer eller avviker. Jag vet hur EKG och EEG-kurvor ser ut. Hur dialysapparater, medicinpumpar och dropplarm fungerar. På intensiven är det aldrig tyst eller fridfullt. Där inne är en tidskapsel med ständig aktivitet och luften är kompakt av personalens fokus och föräldrars oro. Och så mitt i, ett barn som kämpar, överlever. Vi föräldrar deltar hela tiden i omvårdnaden av Leo. Vi borstar hans tänder, tvättar honom med tvättlappar, smörjer in honom. Jag matar honom med isglass, hjälper till när hans kropp ska vändas i sängen, håller koll på värden och tider för ortoped och röntgen. Jag är så tacksam för att jag kan göra något praktiskt för att hjälpa honom. Och tacksam för varje dag som Leo orkar fortsätta. Han är så sjuk och så illa skadad. Sen uppvaknandet har han mest flutit in och ut ur feberdrömmar och hallucinationer. Han vet aldrig vad han är när han vaknar och han ropar på mig med skräck i rösten från dimmorna. Är det så här det kommer vara nu? Är det så här hans liv kommer att bli? Han kan röra sitt huvud men är förlamad från axlar och neråt. Och hans lilla kropp har nu rasat till ofattbara 37 kilo. Det är inte så mycket för en snart 15-årig pojke. Från fönstret i den där tidskapseln som utgör Leos rum kan man blicka ut över akutmottagningen, förlossningsentrén och radiumhemmet. Det är som att betrakta livet och döden och allt däremellan. Och jag tänker att vi är så himla många som vandrar i dessa korridorer den här sommaren som kom av sig. I det här livet som vände och stannade upp. Vi är så många och ändå så fruktansvärt ensamma. Leo överlevde den där junidagen 2015. Men det är skillnad på att överleva och att leva. Och en del av Leo kom faktiskt aldrig tillbaka från dödens väntrum. Han var helt enkelt inte densamme. Det långa hjärtstoppet orsakade syrebrist i hjärnan. Och kvar blev en bestående skada i höger tinninglob. Den gör honom hjärntrött, stimulikänslig, men framförallt har han svåra minnesproblem. Tänk en dement guldfisk, brukar Leo själv skandera när någon undrar, och det är inte alldeles fel beskrivet. I det där kalla vattnet försvann inte bara den Leo hade blivit om det här inte hänt. Där sjönk också stora delar av hans barndom och vårt gemensamma liv undan i glömska. Och när vi nu försöker skapa nya minnen så sjunker de också bort i ett dunkel. Vad är ett liv utan minnen? Vad är en relation utan gemensamma minnen? Allt är inte borta. Och allt försvinner inte. Men oftast beskriver Leo det som att han vet att saker och ting har hänt. Men han kommer inte ihåg det. Han kan inte återkalla några bilder för sitt inre. Fysiskt har hans återhämtning varit remarkabel. Idag syns spåren av olyckan bara på hans lite krumma händer och ett haltande ben. Muskulatur dog i höger underben, vilket gör att han inte kan lyfta foten utan tar hjälp av en skena som han behöver bära resten av livet. Springa kan han inte heller, men det är inget han sörjer. Jag hade aldrig blivit någon maratonlöpare ändå, men jag hade gärna haft kvar möjligheten att bli det, brukar han säga. Och lite så är det med det mesta i hans liv. Han har förlorat så många möjligheter. Och de nya förutsättningarna har krympt hans värld och sänkt hans livskvalitet. Han fortsätter att överleva, men många gånger tror jag att han mest gör det för min skull. För familjens skull. Så min kamp idag handlar till största del om att ge honom tillräckligt goda skäl att fortsätta. Att hjälpa honom orka. Och så småningom faktiskt vilja leva sitt liv. Det är ingen lätt uppgift. Och vissa dagar känns det hopplöst tungt och svårt. Men jag orkar. Så länge Leo orkar. Såklart. Det finns ju inte så mycket annat att syssla med här. Från dag noll lever vi ett liv som inte blev som det var tänkt. Eller som vi drömt, önskat och hoppats, om man så vill. Nu blir ju sällan livet exakt som man planerat, och jag tänker att det är i skillnaden, i klyftan mellan det som är och det vi önskat, som vi sörjer. Parallellt med vår tillvaro löper en annan som jag kallar landet längtan. I landet längtan är alla friska, har inga förvärvade hjärnskador och ett närminne som fungerar alldeles utmärkt. Där finns inga särskilda behov eller krig mot myndigheter och instanser. Där finns massor av vänner, äventyr, universitetsstudier, kärlek, familj. Och där lever han som inte längre finns. Det vill säga den person som Leo skulle blivit om detta inte hänt. Nu kan ju inte jag med exakthet veta hur vårt liv hade tett sig om olyckan inte drabbat oss. Men jag har en föreställning om det. Och skillnaden är stor. Därmed också sorgen över skillnaden. Varför kan du inte bara vara glad för att han överlevde? Frågar någon mig ibland. Och jag svarar att det är jag. Hela tiden. Jag är överlycklig samtidigt som jag sörjer. Parallellt med min tacksamhet och glädje löper klyftan och sorgen. Här i livet som det nu blev är jag så glad över att det nu ändå blev ett liv. Samtidigt som jag sörjer att det inte blev som i landet längtan. En klok man vid namn Lars Björklund sa till mig: sorgen rymmer alla känslor. Och det är väldigt sant. Jag är inte bara ledsen eller bara glad. Jag är aldrig enbart arg eller besviken. Ofta känner jag många känslor samtidigt och det går alldeles utmärkt. Jag är inte mindre glad för att jag samtidigt sörjer. Låt sorgen gå bredvid din glädje. De kommer inte att skugga varandra om du låter dem båda finnas i ditt liv. Leo är ett mirakel. Ett sorgkantat mirakel. Det är ett under att han överlevde. Och jag är så tacksam över att jag fick fortsätta vara hans mamma här i de levandes värld. Och jag kommer alltid att sörja den Leo som försvann och allt det som gått honom förlorat. Jag brukar tänka att den dag jag vaknar utan att känna sorg, ilska, smärta eller ens ett litet obehag av något slag, ja, men då är det mest troligt att jag har gått och dött. Alla dessa känslor är ju en del av livet och kommer alltid att vara. Om vi undrar när sorg går över, ja, då är det lite som att undra när livet går över. Ta dem istället i handen. Alla känslor. Och låt dem gå med dig. Se på dig själv med kärleksfulla ögon. Och hylla din förmåga att fortfarande känna. Du känner. Alltså lever du. Jag sörjer. Alltså älskar jag. Jag kan inte gå vidare från det som varit. Utan bara fortsätta med allt det jag känner, tänker och varit med om. Eller, som Leo själv säger: det hände lite skit. Nu är det som det är. Vad blir det för middag?
Du har lyssnat på Min berättelse av och med Linn Maria Vågberg. Vill du skicka en hälsning till Linn så kan du göra det via mig, seriens producent Ola Hemström. Maila till ola.hemstrom@sverigesradio.se.